Ska vi först knäppa våra händer. Herre, vi kan inte fatta att så många som studerar ditt ord inte ser att det vittnar om dig. Du har så tydligt visat det och du har sagt att skrifterna handlar om mig. Du har också sagt att trodde ni Mose så skulle ni tro på mig. För om mig har han skrivit. Herre, hjälp oss denna stund att ta till oss ditt tydliga vittnesbörd om vem du är och hur du är förutsagd ska komma som vår frälsare. Amen. Visst är det märkligt att de skriftlärda inte kände igen Messias, när han kom. Han var ju förutsagd. Han var beskriven i detalj. Och ändå kände man inte igen honom. Och man avvisar honom. De skriftlärda, alltså de som studerade skriften. Och fariseerna som verkligen var noga med att ta fasta på vad som står i Guds undervisning. Det som kallas det som står i lagen. Varför såg man honom inte när han kom? Varför förkastade man honom? Vad tror ni det beror på? Ja, man kan naturligtvis svara att den avfallne ängeln, den gamle ormen eller djävulen, vill inte att vi ska lära känna frälsaren. Och genom avfallet som skedde så tidigt, genom Adam och Eva, så har denne fiende en bundsförvant i oss, i den gamla människan, i den naturliga människan. Så det är naturligtvis en avgörande orsak. Men vad kan det vara mer? Varför ser man inte vad Mose säger? Varför ser man inte vad profeterna säger? Mose och profeterna har talat om mig. Hur tröga är ni inte till att fatta och förstå vad skrifterna säger? Och då blir det ju ännu värre, för vem sa Jesus dessa ord till? Han sa det till sina egna lärjungar. Han sa det till Emmaus lärjungarna och till sina apostlar. Att de var tröga och inte förstod. Alltså, både de skriftlärda och fariseerna och Jesu egna lärjungar som hade vandrat med Jesus i 3,5 år var i många stycken främmande för. Fastän Jesus hade sagt, de kommer att utlämna mig, jag kommer att bli förnedrad, kommer att spotta på mig, de kommer att döda mig, men på tredje dagen ska jag stå upp. Och det blir precis så. De kunde se det med sina ögon. Och graven var så tom som Jesus hade sagt han skulle uppstå på tredje dagen. Och ändå är de osäkra. Och efter det att Jesus har visat sig för dem och visat dem såren i händerna och i sidan. Så en vecka efter det så låser de ändå in sig. En vecka därefter så låser de in sig, sitter bakom stängda dörrar och är oroliga. Visst är det märkligt? Men vad kan det bero på att man inte förstår skrifterna? Det är ett par saker jag vill inledningsvis lyfta fram som jag tror det beror på när det gäller nu det skriftlärda. Och fariseerna, de kunde inte tänka sig att Messias var Guds son. Och att vara Guds son, det betyder att man är Gud. Och de visste ju vad som står i lagen. Herren vår Gud är en. Herren är en. Och det tolkar man så att det, Gud kan inte ha en son som är lika mycket Gud som han själv. Nu kan man också översätta Herren vår Gud. Herren är den ende. Han är den ende sanne guden. Finns bara en enda Gud, levande och allsmäktig. Men att Messias skulle vara Guds son. Ja, ni minns vad slutsatsen i Stora rådet med överste prästen som ordförande. Säg mig, jag besvär dig, säg mig, är du Messias, Guds son? Ja, det är vad du säger. Du har själv sagt det. Och slutsatsen är, ni hörde hädelsen. Vilka mer vittnen behöver vi? Och en sådan hädare har gjort sig till Gud, han måste dö. Så man kunde inte acceptera att Jesus är Messias och som Messias är han Guds son. Men det borde man väl ha förstått. Det är så på så många ställen där det klargörs att den utsände frälsaren Messias är Guds son. Vi tänker ofta på Jesaja. Han säger, ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn är. Och så räknas det upp, han är mäktig Gud. El Gibor på hebreiska. Och det visste det skriftlärda, vem är El Gibor? Det är bara Herren själv som är El Gibor. Och det står så tydligt i Jesaja 10 att det är Herren Sebaot som är mäktig Gud. Och nu sägs det att barnet som ska födas är mäktig Gud. Då borde man ju ha förstått. Men nu tänkte jag ta er inte till Jesaja, det ska jag försöka att ta er till mera imorgon i Vasa. För det ska ju bli en del två också, påstås det. Utan till Mose. För jag citerar ju inledningsvis här, trodde ni Mose så skulle ni tro mig. Till om mig har han talat. Ja, men var har Mose talat då om Messias? För det var ju det allra viktigaste för de skriftlärda att studera Torah, alltså de fem Moseböckerna. Vad Mose har skrivit. Det var det avgörande. Sen var det också viktigt med profeterna. Men man läste inte riktigt allt i profeterna. Och när de kristna börjar att hänvisa så väldigt mycket till Jesaja 53 så läser man inte Jesaja 53 överhuvudtaget. Utan man läser Jesaja 52 och så tar man ett hopp och så läser man Jesaja 54. Och man kan säga att man kan ju inte läsa allt. Nej, men då kunde man ju läsa Jesaja 53 för man läser Jesaja 54 två gånger. Så det fanns utrymme att läsa Jesaja 53 också. Men det var känsligt. För det var så tydligt bevisställe som de kristna använde. Det är ju som Jesaja har stått ute vid Golgata och sett allt sammans. Och det har han ju. Men Mose har skrivit om honom. Och jag tänkte ta upp en sak som vi inte talar om så ofta kanske. Och då ska jag anknyta till det Jesus påpekar gång på gång när han vittnar. Han säger, jag har inte kommit av mig själv, utan fadern har sänt mig. Men han säger, jag är den utsände. Jag har inte kommit av mig själv, jag är den utsände. Jag talar inte heller av mig själv, utan allt vad jag talar, det är vad fadern har sagt, det säger jag. Och det jag har sett och hört hos min fader, det säger jag. Inget eget. Han markerar enheten så oerhört. Jag och fadern är ett. Den som har sett mig har sett fadern. Jag är den utsände. Då står det i Moses skrift gång på gång ordet malach. Det betyder utsänd från fadern. Och det brukar översättas med ängel. För en ängel är en utsänd tjänare. Och Messias är tjänaren med stort T, den sanne tjänaren som inte sviker lik tjänaren Israel, som var döv och blind och svek och som var ständigt upprorisk mot Herren. Messias är den utsände. Ja, men en sen då? Jo, sen framgår det att den utsände är Gud själv. Den enda sanne levande guden. Är det möjligt? Jag ska bläddra fram alla ställen, så tar det kanske lite för lång tid. Men ni kanske kommer ihåg att det står i uttalandet att jag ska sända min ängel framför er. Och han ska leda er ut ur Egypten och genom öknen och in i det utlovade landet. Kommer ni ihåg det? Det står, jag ska sända en Malach, står det på hebreiska. Och nu kommer ni ihåg det, att Malach, det är den utsände. Och Jesus säger, jag är den utsände. Ja, men den utsände, är det då Herren? Ja, på andra ställen så står det, det var Herren Sebaot som gick framför er och ledde er genom öknen och in i det utlovade landet. Så dels står det att det var Herrens ängel, och dels står det att det var Herren själv. Och på andra sidan står det att det var Gud som ledde er. Så där ser vi tydligt att ängeln, den här ängeln, det finns ju andra tjänsteandar, tjänare, som inte är Gud, utan som är budbärare åt Gud. Men så finns det en speciell Herrens ängel som är ett med Gud. Och på en rad ställen där det talas om denne ängel så står det i texterna att det är Gud. Ta till exempel när Gud uppenbarar sig i den brinnande busken. Då står det i andra Moseboks, vi kan gå till det, till tredje kapitlet. Så står det att Herrens ängel uppenbarade sig för Mose i en eldslåga som slog upp ur en buske. Och så står det om denne Herrens ängel. Då sade Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, det är alltså Herrens ängel som uppenbarar sig i den brinnande busken som säger, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och det står senare, och Herren sa det, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Så Herrens ängel är samtidigt Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och när ängeln talar så står det, Herren såg att han kom för att se efter. Och när Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Så ingen tvekan om att den som talar ur busken här, det är Gud. Och samtidigt är det Herrens ängel. Alltså Herrens speciella utsände är ingen mindre än Herren själv. Och när det står att en ängel ska gå framför er och leda er så är det Herren själv som går framför dem. På dagen via en molnstod och på natten via en eldstod. Herren är med dem. Och när de blir förföljda och döden närmar sig, nu kommer förföljande egyptier och dödar dem. Alltså har man så flyttar sig Herren från att gå framför dem till att ställa sig som ett hinder och skydd bakom dem. Finns det fler ställen som vittnar om detta? Ja, ställena är många. När det står om att en ängel, jag sänder en ängel framför dig och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Så står det om denne ängel, det är i andra Mosebok 23, vers 20 och 21. Så står det, mitt namn är i honom. Vad betyder det? Det betyder att det som Herren är, står för, det är vad denne ängel är och står för. Mitt namn är i honom. Ni kanske kommer att tänka på ett annat ställe som vittnar om Messias gudomlighet. Att han är ett med Herren. Om ni kommer ihåg Simpsons föräldrar. Pappan hette Manoa. Och det berättas om detta i Domarbokens 13 kapitel, att Manoa tillhörde Daniternas släkt och hans hustru kunde inte få några barn. Och så uppenbarar sig Herrens ängel för hustrun och sa till henne: se, du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du ska bli havande och föda en son. Och så fortsätter texten. Och hon vet inte att detta är Herren själv i form av den speciella utsände, Herrens ängel. Så hon säger till sin man att en gudsman kom till mig. Han såg ut som Guds ängel, säger hon. Mycket respektingivande. Och jag frågade inte varifrån han var och han lät mig inte veta sitt namn och så vidare. Och sen ber hon: o Herre, låt gudsmannen som du sände hit komma tillbaka till oss och lära oss hur vi ska göra med pojken som ska födas. Står det lite längre fram. Och då står det: Gud lyssnade till Manoas röst. Guds ängel kom tillbaka. Och det berättas att hustrun skyndade sig genast iväg och berättade det här för sin man. Och så säger hon: se, mannen som kom till mig häromdagen har uppenbarat sig för mig. Så hon vet ännu inte att det är Gud själv. Den speciella utsände som är ett med Gud. Och det står så när hon träffar, det står när han kom till Manoa, när han kom till mannen frågade han honom: är du den man som talade med min hustru? Han svarade: ja. Och så kommer det, står det då sa Manoa: när det nu går som du har sagt, vad är det då som gäller för pojken? Vad ska vi göra med honom? Herrens ängel svarade. Då står det inte mannen längre, utan då står det Herrens ängel svarade. Alltså mannen är Herrens malach, Herrens ängel, den speciella ängel. Och så står det längre fram: Manoa sa till Herrens ängel: låt oss få hålla dig kvar, så tillagar vi en killing åt dig. Men Herrens ängel svarade Manoa: även om du håller mig kvar kommer jag inte att äta av din mat. Men om du vill ordna ett brännoffer så offra det åt Herren. Manoa hade nämligen inte förstått att det var Herrens ängel. Manoa sa till Herrens ängel: vad är ditt namn? Vi vill ära dig när du har sagt, när det du har sagt går i uppfyllelse. Herrens ängel sa till honom: varför frågar du efter mitt namn? Och vad står det sen? Mitt namn är underbar. Mitt namn är underbar. Och när Jesaja talar om samma Messias så säger han: hans namn är under. Och vad händer sen? Manoa tog killingen och matoffret och offrade på klippan åt Herren. Då lät han något underbart ske inför ögonen på Manoa och hans hustru. När lågan steg från altaret mot himlen steg Herrens ängel upp i lågan från altaret. Då blir det ganska tydligt också för Manoa och hans hustru. Ja, men detta måste ju vara Herren själv. Det måste vara Gud. Och då säger de: nu måste vi dö eftersom vi har sett Gud. De säger det: nu måste vi dö därför att vi har sett en speciell man. Nu säger de: nu måste vi dö därför att vi har sett Gud. Men hustrun säger då: om Herren hade velat döda oss skulle han inte ha tagit emot brännoffret och matoffret från vår hand och inte låtit oss se allt detta eller höra något sådant. Då har vi tittat på ett par ställen som visar att Herrens utsände är ingen mindre än Herren själv. Och då frågar vi igen: hur kan det komma sig att inte det skriftlärda förstod detta? Så att det är en hädelse När Jesus säger jag och Fadern har ett, den som har sett mig har sett Fadern. Jag gör ingenting av mig själv. Det jag sett och hört hos min Fader, det gör jag. Och han säger till mig, om ni inte kan tro vad jag säger till er. För då kan man ju tänka sig att när någon säger någonting. Jesus sa ju till exempel, jag är. Och det är detsamma som säger, jag är Herren. För jag är, det är den som uppenbarade sig i den brinnande busken som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Hans namn är jag är. Mose frågar, vad ska jag säga när jag kommer till Israels barn? Och de, vad ska jag säga, vem har sänt mig? Du ska säga, jag är, har sänt mig till er. Så varje gång Jesus säger jag är livets bröd, jag är dörren till fårahuset. Jag är vägen, sanningen och livet, så säger han, jag är Herren själv. Men säger Jesus, om ni inte kan tro mina ord, så tro för gärningarnas skull. Och det är en huvudpoäng i skriften att Gud uppenbarar vem han är både genom ord och genom gärningar. Och de ser gärningar, det kallas för tecken och under i skriften. Det vill säga det är gärningar som vittnar om, sådana här gärningar kan ju ingen människa göra. Det kan bara Gud göra. Och de måste till och med erkänna det. När Jesus förlåter synder så säger de, vem kan förlåta synder? Det kan bara Gud. Det visste man. Men då tänkte de, men han bluffar. Han kan inte förlåta synder. Men de såg gärningarna. Kan någon uppväcka en död? Kan någon låta en som är lam stå på sina ben plötsligt? Nej, det kan bara Gud. Därför säger jag till er, så vänder han sig mannen. Stå upp, ta din säng och gå. Dina synder är dig förlåtna. Om Jesus bara hade sagt dina synder är dig förlåtna, då sa de, det litar vi inte på. Det är bara Gud som kan, han ljuger. Men de kunde inte säga han ljuger när han säger stå upp, ta din säng och gå. Och till och med den skriftna av fariseerna som förnekade en rad under. Ni minns kanske detta med den som var född blind, den blindfödde. Då, märkligt då, nu ser han. Och då sa man först, det kan inte vara den här mannen som var blind, för det här måste vara en annan. Men så pratade han med föräldrarna, är detta er son? Ja. Och, ja, men var han född blind? Ja, det var. Ja, men det är ju otänkbart. Och nu ser han. Och så vänder de sig till den blindfödde som ser, hur kommer det sig att du kan se? Ja. Men ändå skruvar man sig och kan inte tänka sig detta. Men vad gör man då när Lazarus, som har varit död i 4 dagar och luktar redan och kommer ut ur graven, när Jesus säger Lazarus, kom ut. Vad gör man då? Då står det faktiskt i texterna, ja, vi kan ju inte förneka att det har skett något otroligt märkligt. Att Lazarus som var död har fått liv igen. Vad gör vi nu? Och då kan man, ja, vi får väl ändra uppfattning då. Han är väl kanske Gud. För bara Gud kan göra något sånt. Nej! Då säger man, inte bara Jesus måste dö, utan också Lazarus. För det är ett levande bevis på vilka under han gör. Han som själv är under eller underbar. Så man skruvar sig hela tiden, vill inte förstå. Och när sedan Jesus som man har förutsagt uppstår, och man har satt vakter och man har kedjat för och försegrat graven, så verkligen inget ska kunna hända. Här ska det kunna komma lärjungar och stjäla kroppen. Och sedan, fast man har vakter, så uppstår Jesus. Jesus har uppstått som Gud genom ett under. Öppnar graven, den förseglade. Inte genom något speciellt tångsnittshild annat, utan med. Och man kan titta in i graven och man kan se att det är en rövare. Ingen har kunnat ta sig in där för man hade vakt. Och skulle man bryta in där så hade det blivit ett väldigt oväsen och en väldig uppmärksamhet. Det hade inte skett. Och man ser in där och bevisligen är graven tom. Och vad säger förnekarna som förnekar att Jesus har uppstått? De säger, ja, det kan vi inte förneka, graven är tom. Men han har inte uppstått. Graven är tom. Men där ligger då svepningen för sig och duken över ansiktet vikt åt sidan. Så där ser man att här har inte varit någon rövare. Och man kan inte, vilket hade varit lätt, söka upp lärjungarna och säga, titta, här är de som har varit där och brutit sig in och stulit kroppen för att luras. Så att vi ska tro att han har uppstått, men det har han inte. Och så bara, nej, någon död kropp kan de inte hitta. Och så hittar man på, som ni vet, den här lögnen att säga där att medan vi sov så kom lärjungarna och rövade bort kroppen. Det var ju ingen bra lögn egentligen, för att man ser inte så bra när man sover, inte jag i alla fall. Medan vi sov så kom de. Jaha, hur vet ni det? Ni sov ju. Och inte nog med det. Utan Jesus uppenbarar sig flera gånger, om och om igen. Och vid ett tillfälle för 500 stycken, mer än 500 stycken på en enda gång. Av vilka de flesta ännu lever. Några har avsomnat. Så det är bara att gå och fråga dem. Likväl så förnekas att Jesus har uppstått. Och man förnekar att Jesus är Guds son. Fastän vittnesbördet är så tydligt. Men nu finns det en sak till. Det ena alltså som är så anstötligt och som man förnekar mot alla vittnesbörden. Är då att Messias är inte en mänsklig president, en jordisk kung, utan han är Guds egen utsände, Guds son. Och salig är du, Simon, Jonas son, när Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Det här har du inte tänkt ut själv, utan det har min himmelske fader uppenbarat för dig. Kött och blod kan inte förstå och tänka ut detta. Men detta är alltså en sån anstöt och det förnekas. Men så är det en sak till, tror jag, som är väldigt avgörande. Och det är om Messias ändå är, ja, vi kan inte gå med på att han är Gud, men han är ändå en mäktig kung. Det går man med på. Och det är, han är en befriare. Och vi ser fram emot denna befriare, men man tänker då han är en politisk befriare. Då är han så att man gör vår nation till en ärad och mäktig, ett mäktigt rike här, jordiskt rike. Så tänker man sig detta. Och vad är då det stora problemet? Jo, att Jesus är så ringa, så fattig. Hur kan han vara denne mäktige kung? Den mäktige befriare som man har hoppats på och hoppas på alltjämt. Inte alla, men många judar hoppas på den mäktige befriare. Att han ska upprätta ett jordiskt kungarike. Man kan inte tänka sig att den mäktige kung ska bli slagen och till och med avrättad. Till och med bli ett syndoffer för alla våra synder. Men det stod ju i skrifterna. Det finns ju så många ställen som visar att Messias blir förnedrad och kommer i ringhet. Varför ser man inte de ställena? Han kommer fattig ridande på en åsna på en arbetsåsninnas föl. Det är bara ett av ställena. Ett annat ställe är ju den kända texten i Jesaja 53, eller rättare sagt, den börjar ju i och med 52:13. Där Messias kallas för min tjänare. Min tjänare ska handla vist eller ska ha framgång. Han ska bli hög och upphöjd mycket hög. Ja, men sen då? Ja, sen står det liksom många häpnade över dig. De flesta översättningar har där tyckt det är så konstigt så de har ändrat dig till honom. Men det gör vi inte. Det står dig. Och det är profeten Jesaja som talar. Eller till, det talas till Jesaja också här. Liksom många häpnade över dig. Vad då häpnade över Jesaja? Jo, men Jesaja som var Herrens egen mun. Som var en så märklig profet. Det var mycket som var häpnadsväckande med honom. Förutom det han sa. Så vid ett tillfälle så går han naken och barfota i 3 år. Som en fånge. Alltså precis som han häpnade över att en Herrens profet går omkring i 3 år som en fånge. Det gör Jesaja för att visa, så kommer det att bli. Den assyriska armén kommer att välla in här. Och ni som hoppas på hjälp ifrån Egypten och att de filisteiska städerna med Ashdod i spetsen ska kunna hjälpa er mot denne fiende. I själva verket kommer ni att föras bort som fångar. Och Jesaja predikar ofta så pedagogiskt med bilder. Liksom många andra profeter gör, som till exempel Hesekiel, med vad som händer honom. Predikar med sin egen kropp, med händelserna. Och Jesaja säger ju själv, jag och barnen som du har gett mig är tecken för folket. Så var Jesaja ett tecken och vittnesbörd om vad som skulle hända. Folket kommer föras bort i fångenskap. Därför går Jesaja omkring naken och bara i särken. Då kallas det att man går naken. Han går inte splitt naken. Han har inget yttre mer på sig än bara särken. Han går naken. Han har inte ens som jag har det, sandaler. Han går naken och barfota i 3 år. Och därför står det här, se min tjänare. Många häpna kommer häpna också över honom. För liksom många häpnade över dig. När du går omkring där som en fånge. Så ska hans utseende fördärvas mer än människor. Och hans gestalt mer än Adams barn. Alltså ska han också bli förnedrad. Vem då? Messias. Kommer också att bli så förnedrad. Varför ska han bli så förnedrad? Jo, för att kunna frälsa oss. Det var nödvändigt att han skulle förnedras, ja, lida och spikas fast på korset. För våra synders skull. För att bli ett syndoffer för oss i vårt ställe. Han måste lida och dö. Och Jesus säger så här, jag måste lida och dö. Och det var förutsagt så i detalj. Och så är då fortsättningen, liksom många häpnade över dig. För att han ska bli så förnedrad. Precis som du blev förnedrad och gick som en fånge, så ska han bli slagen och fördärvad och misshandlad. Och sen kommer det 15:e versen. Det är på så vis han ska bestänka många folk. Och bestänka, det betyder då att rena dem från all synd. Om ni har läst i 3:e Mosebok så vet ni vad det innebar. Din synd är förlåten. Din synd är borttagen. Så är det Messias som ska offras för att på det sättet rena från all synd. Så ska han bestänka många folk. Många som har översatt det här stället, de har inte fått ihop det riktigt. Så de översätter inte så ska han bestänka många folk. Fast det står det. Men varför gör man inte det? Jo, man tar de mellanliggande versen som en parentes. Där det står då liksom många häpnade över dig. När det sen står så ska hans utseende fördärvas mer än människor och hans gestalt mer än människors barn. Det tar man ett hopp över och så säger man, liksom många häpnade över dig så ska han bestänka många folk. Då säger man, det blir ju ingen mening när man kopplar det så. Då säger man, bestänka, det måste nog betyda något annat. Det måste ju vara en parallell till liksom många häpnade över dig så ska många folk häpna över honom. Och så översätter man det verb som betyder bestänka till att de ska häpna eller bli förundrade. Och så har man hittat ett arabiskt verb som ser likadant ut som betyder hoppa till. Och då har man tänkt, jaha, då betyder det att hoppa till av förundran. Och titta i olika biblar så får ni se att Öyvind kan titta i norska biblar så blir det, så ska han, vad det nu står på norsk, väcka förvåning eller förundran, många folk. Men då har man missuppfattat det här, utan det är genom denna stora förnedring, det som den här häpnaden, så häpnar man över hur kan Guds Messias, Guds son, bli så slagen. Och det förstår man ju inte. Jag minns när jag var liten så tyckte jag också det var konstigt. Så varför gick inte Jesus ner från korset och visade vem han var? Och så ropar man ju också till honom, om du nu är Messias, Guds son, så stig ner. Så vi får se det. Det är naturligt för den naturliga människan. Nej, han måste lida och dö. Och det är genom detta häpnadsväckande, det är på så vis han genomför sin försoning för alla våra synder. Så ska han rena eller bestänka många folk. Och inför honom ska kungar förstummas eller tillsluta sin mun, ordagrant. För de får se något som aldrig berättats för dem och förstå något de aldrig har hört. Detta är det häpnadsväckande. Men här finns nu, jag har väl sagt två saker. Det som gör att man inte förstår att Jesus är Messias, man förstår inte vem Messias är riktigt, det är att man är blind för att Messias är ett med Herren, är Herren själv. Det var det ena. Och det andra är att denne höge konung, han är hög och höjd, mycket hög, ska bli så förnedrad. Det var nummer två. Det kan man inte tänka sig. Förmodligen kunde inte Judas Iskariot tänka det heller. Han tänkte sig väl att om Jesus är Messias så kommer han väl att på något märkligt sätt befria folket. Och när han hade misstagit sig där så gick han och hängde sig. Man kunde inte förstå att Jesus måste lida och dö. Men så finns det en tredje sak som man hänger upp sig på. Och det är när det står här, så ska han bestänka många folk. Gojim, rabbin. Det är det värsta man kunde tänka sig, att han ska rädda Gojim. Han ska ju vara våran frälsare, våran kung, inte hedningarnas. Hedningarna ska han inte vara rädda. Det var en väldig anstöt att han ska, det står alltså på hebreiska, gojim, rabbin betyder många. Gojim är hedna folk, många hedningar, många hedna folk. Det var en stor anstöt. Liksom det var om Jesus, ja men han umgås ju med hedningarna. Han äter och dricker med dem, han tar sig an dessa förfärliga syndare som inte är det heliga folket. Det var en stor anstöt. Men det står ju på så många ställen att han ska vara ett ljus för hedna folken. Och det ska vi tala lite mer om i morgon. Så då har vi nämnt tre saker som jag tror har spelat in. Förutom detta att man har den här blindheten som djävulen för in i människan inför sanningen. Att han verkligen är bevisligen Gud. Han är Guds son. Som ni vet, inte bara förnekas då av de skriftlärda och fariseerna, utan det är en huvudpunkt inom islam. Att det är något alldeles förfärligt att säga att Jesus är Gud, Guds son. Det är en huvudartikel i islam att någon som säger så, han är ett avskum. Någon en förfärlig förrädare. Och det andra, att han är ett med Gud. Det är, kan man alltså tro på Gud som ett enda väsen och likväl tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Det är någon fruktansvärd synd. Och det tredje är att denne Messias som är så hög, att han verkligen blev dödad för våra synders skull. Det kan man inte acceptera. Så den huvudlära att han dog aldrig. Han dog aldrig. Han har aldrig dött. Och man har inte heller någon frälsare som måste dö för våra synder, utan det ska vi försöka klara upp på olika sätt själva med våra gärningar. Och hoppas att våra goda gärningar är något fler än våra onda. Så om det väger över, så plusset är lite mer än minus, då går det nog bra för oss på domedagen. Så då har vi nämnt tre saker som gör att som stärker den här andliga blindheten inför vem Messias verkligen är. Har jag hållit på för länge nu? Nästan. Ja, Kristus i Gamla testamentet. Jesus säger på ett ställe, han frågar, vem är du då? Så säger Jesus, jag är begynnelsen. Märkligt. Begynnelsen. Ja, men det har inte funnits någon begynnelse utan Messias. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Han är början och han är slutet. Ni vet, det uttrycks med första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Han är alfa och han är omega. Han är A och O, eller vi skulle säga A och Ö, men är A och O. Han är den första och han är den sista. Ni vet hur han framträder och visar sig för Johannes som är fånge på ön Patmos som den första och den sista, som begynnelsen och änden. Och nu vi som med glädje får säga vi tror honom. Vi är kristna. Och vilket ärenamn. För när vi säger att vi är kristna så säger att vi hör ihop med den jag har talat om nu. Med Kristus. Vi är kristianoi som det heter på grekiska. Vi är kristna. Vi hör ihop med Kristus och vi har bara liv och tröst och hopp inför döden och evigheten genom Kristus. Och Kristus som är alfa och omega är alltså inte bara begynnelsen, han är också änden. Alla, vi och alla människor och alla skriftlärda och alla fariseer och alla muslimer och precis alla människor ska stå inför honom på den sista dagen. Han är den första och han är den sista. Det är otroligt. Och det är så otroligt. Vi kan tala om många märkliga personer. Många märkliga gestalter under historiens gång. Men denne är den största av dem alla. Messias. Därför att Gud blev en sann och riktig människa. Kött och blod som du och jag, dock utan synd. Har gått här på jorden. Är vår broder. Finns det någon större? Är Mao större? Eller Napoleon? Eller någon president som har gjort stora ting? Han är den största av dem alla. Och så är han så smädad. Och så föraktad. Och så bespottad. Men det är förutsagt. Så kommer det att bli. Har man bespottat mig, talat illa om mig, förföljt mig, så kommer man att göra det med er också. Så var inte förvånad. Och vad gör det? En liten tid. Så är vi här i denna förgängelsens värld. Och det är inte hela tiden. När vi blir äldre så vill vi kanske inte lämna livet. För vi glömmer bort att det finns någonting mycket större och bättre efter vårt jordeliv. Och som vi vet är vårt, men inte genom våra gärningar. Inte genom våra insatser, utan bara genom vad Kristus har gjort. När han lät sig förnedras och bli ett försoningsoffer för alla våra synder. Och det är sant när han säger, dina synder är dig förlåtna. Och i Bibeln går det som en röd tråd hela tiden. Du behöver inte tro detta rakt ut bara för att du hör orden. Salig är den som dock gör det. Som tror utan att se. För vi var ju inte med då. Vi kan bara se genom apostlarnas och profeternas ögon. Och ta del av vad de har sett och hört. Så indirekt så ser vi och hör precis vad de har sett och hört. Men det vittnesbörd vi grundar på, det är så tydligt markerat att det har sett inför, som Mose säger hela tiden, det här har ju hänt inför era ögon och inför era öron. När de står vid Sinai berg så ser de elden. Men de ser inte bara detta märkliga, utan de hör också Herrens röst. De hör och de ser, och det är inte bara ett vittne, det behövs ju bara två eller tre, utan en hel hop av människor. Och de har sett vad som hände när man lämnar Egypten och när man går genom öknen och när man kommer in i det utlovade landet. Det ena tecknet och undret tydligt inför allas ögon, och sedan när Messias kommer. Gå och berätta för Johannes Döparen vad ni har sett. Blinda får sin syn, döva hör, döda uppstå. De har ju sett det. Så det är frågan om så tydliga bevis, och ändå så vill man värja sig. Och därför är jag tillbaka där jag nu slutar den här första delen. Hur kan det komma sig att man inte ser allt det som står i skriften om Messias när det är så tydligt? Och att inte till och med de kristna, alltså lärjungarna, behövde få mer hjälp och undervisning. För också de hade svårt att fatta. Var tröga att förstå och se vad Mose har skrivit om och profeterna och psalmerna. Och så kommer vi ihåg från den här stunden att det som verkligen är de stora anstöten som gör att man förkastar Jesus, det är att han är Gud. Att han är Guds son. Och det andra, om han är Messias, att han är så förnedrad och så fattig. Och det tredje, att han tar sig an dessa föraktade hedningarna. Sådana som du och jag. Amen. Tack Herre för att vi har fått lära känna vår frälsare som är Guds son, som är den allra högste och som blev så förnedrad för vår skull, för att ta bort all vår synd och skänka oss av nåd alena evigt liv. Tack för att allt du har sagt har visat sig sant och allt vad du förutsagt gick i uppfyllelse. Och att du lämnade graven så att vi vet att också vi ska uppstå till evigt liv. Amen. Jaha. Ja, det finns ett bokbord. Här och där finns det lite skrifter man kan titta på. En skrift som faktiskt kom ut för 42 år sedan. Vi måste vara gamla människor. Den heter Rosenius och kyrkofrågan, och den hade då ett väldigt enkelt stencilerat utformande. Nu har den blivit snygg och vacker och har blivit ett nytryck som har kommit precis från tryckeriet på 36 sidor. Men den är oerhört aktuell, för Rosenius fyller ju 200 år i år, eller skulle ha fyllt 200 år om han har levt, och har betytt väldigt mycket för många och har gjort stora insatser genom sin förkunnelse. Men så fanns det punkter där Rosenius hade lite svårt att förstå skillnaden mellan gamla och nya förbundet, och därmed var väldigt negativ till att man skulle lämna en avfallen kyrka. För att han menade att under gamla förbundets tid så var man ju bunden till templet, och man kunde inte överge tempelgudstjänsten även fast det var så avfälligt inom Israel. Och då får vi också stanna kvar även om folkkyrkan eller statskyrkan eller vad vi ska kalla den blir avfällig. Visserligen ska vi inte gå till falska profeter, menade Rosenius, men vi får ändå gå till templet för nattvarden. Och det gjorde ju att man firade nattvard väldigt sällan, för det tog emot att gå till en präst som inte förkunnade Guds ord utan hade avfallit. Men man trodde att man måste ändå göra det. Den här skriften reder ut lite grann vad menade Rosenius egentligen, och vad säger Guds ord i denna fråga. Rosenius och kyrkofrågan. Den kostar några euro kanske. Den kostar egentligen ungefär 40 kronor. Men eftersom ni ser så snälla ut så kostar den idag bara 30 kronor. Det blir 4 euro då kanske. 9 gånger 4 är 36. Det blir lite råge där. Och så finns det lite andra skrifter, kanske bland annat Nya Folkbibeln 2015, som finns i en rad olika utföranden. Bland annat beställde jag hem häromdagen i pocket för bara 120 kronor hela Folkbibeln, med otroligt billigt pris. Och den såg väldigt bra ut. Annars finns den ju i såna här utföranden. Det här är ett mellanformat. Och det finns en rad olika format. Men vi ska prata lite grann, presentera den lite mer lite senare idag.
Jag kunde nog ställa en fråga här. Första Mosebok 32, där Jakob brottas med Gud. Det kunde ju också vara intressant att belysa utifrån Herren brottas med en människa.
Ja. Det tror jag du får utlägga. Ja, det är ju en märklig text när Jakob är på väg tillbaka. Han har lämnat landet och varit och fått två hustrur och kommer tillbaka. Och så ska gå över Jabboks bäckravin, skulle man kunna säga. Och där så brottas han med Gud. Det är ju en verklig text. Och där också kommer låt mig få veta ditt namn. Det påminner om hur Manoa också frågade efter namnet. Och här vill Jakob också fråga efter namnet. Varför frågar du efter mitt namn? Och han får inget svar. Han får inte veta namnet, och det står bara att han välsignade honom där. Så jag kan inte här, det står det dessförinnan, du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och han fick ett slag på höften, och än idag så äter ju inte judarna höftsenan av det skälet, som en påminnelse om detta. Men jag tror att jag får spara en mer detaljerad utläggning av denna märkliga text, men den är också intressant att ta upp i det här sammanhanget.
det är flera frågor. Vill du säga något om den noten i första Mosebok 1 som jag såg i den här nya om närligen att Jesus säger att jag är gyllene? Jag tror att det var
ja, det första ordet i den hebreiska grundtexten är bereshit. Be är en preposition som betyder i och genom. Och översätter man be med i, och så det vanliga reshit är då begynnelse. Så i begynnelsen, och så är den vanligaste översättningen. Men begynnelsen, reshit, betyder också det som kommer först. Rosh är det som kommer först. Huvudet, det är första. Och reshit kan också betyda förstling. Och översätter man då be med genom, som det betyder ofta, så blir det då genom förstlingen. Skapade Gud himmel och jord. Det stämmer precis med Kolosserbrevets första kapitel. Genom honom har allt blivit till. Utan honom har inget blivit till som är till. Så i en fotnot står det i begynnelsen, annan översättning, genom förstlingen. Och så inom parentes står det Kristus, jämför Johannes 1:3, Kolosserbrevet 1:16 och Hebreerbrevet 1:2. Och ni kommer ihåg hur Johannes börjar sitt evangelium med anslutning till Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Så börjar han med i begynnelsen var ordet. Och ordet är då Messias, Herren Kristus. Och så står det då i tredje versen, allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Så det är ett samstämmigt och tydligt vittnesbörd.